templo Walampa. Jag som talar för tyst. Ja, nu talar jag som jag brukar tala, ungefär. Ja, ja, men jag tror det hörs, va? Ja, ja. Hörrni, kan vi inte bara ta och ställa oss en gång till och hälsa på varandra och önska varandra frid och välgång? Hej Bosse. Det satt inte långt inne här i församlingen och hälsa på varann. Det kom igång direkt. Det fanns ett undertryck nästan. Så, jag tänker inte presentera mig själv mer. Det har redan Torgny gjort. Är det något mer ni önskar veta om mig som person, så får ni väl återkomma vid fikabordet eller senare. Som sagt, jag finns ju anställd här, så jag kommer ju att synas. Ganska så ofta i alla fall. Jag ska utgå från en text i Apostlagärningarna idag, kapitel 4, och från vers 31 så läser jag om församlingen, den första kristna församlingen som har haft ett storskaligt bönemöte. Och så hoppar vi in här i 31 versen, där Lukas, läkaren Lukas som skrev Apostlagärningarna, säger: när de hade slutat be skakade marken där de var samlade, och alla fylldes av den helige ande och förkunnade frimodigt Guds ord. Alla de som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ. Ingen betraktade något av det han ägde som sitt. De hade allt gemensamt. Ska vi be en gång till? Herre, jag ber dig att du ska öppna våra hjärtan nu, så att vi kan höra dig tala. För du vill tala till oss. Det säger du i ditt ord. Det förklarar du för oss på många platser i ditt ord. Du vill kommunicera med oss. Du vill tala till oss och du vill ge oss välsignelse från himlen. Så vi ber, låt oss verkligen få liksom sträcka våra tentakler mot dig nu och söka att lyssna in dig. Tack Jesus. Amen. Ja, nu tror jag han har lossnat.
Ja, nu bröt jag det.
Ja, ja.
Ja, det blir bra. Kanske sådär.
Ska jag käka upp den kanske? Låter väst så om den hänger ner i halsen någonstans. Ja. Nu får vi se hur det här blir. Låter det? Ja. Hörrni, har ni varit förälskade någon gång? Kan vi få se lite händer? Är det någon som har varit förälskad någon? Ja, men det är väl underbart. Så det är inte bara något sånt där fenomen som finns utanför kyrkan, utan man kan bli förälskad i kyrkan också. Ja, inte i kyrkan kanske, men i någon människa. Tycker ni om att vara förälskade? Okej. Okej. Det är ett okej tillstånd. Jag ska berätta för dig vad förälskelse innebär sen. Ja, det är ju lite speciellt det här med förälskelse, eller hur? Man är ju liksom inne i ett särskilt rus på något sätt. Det är ju inte riktigt som vanligt tillståndet. Det blir lite rosa skimrande och man får lite tunnelseende så där. Man har liksom bara ögon för den som ens hjärta och liksom själ åtrår. Sen fortsätter ju livet runt omkring som vanligt. Allt ser ut som vanligt. Men man själv känner inte att det är som vanligt. Sen är det väl inte så där jättelätt att vara förälskad, eller hur? Det är inte bara positivt, det kan vara ganska jobbigt också. Eller hur? Ja, kommer ni ihåg hur det var? Är det någon som är förälskad just nu här? Ja, titta, det är några stycken. Wow, jag kan berätta att din fru också vinkade. Underbart. Sanningen är ju ändå att man är ju tyvärr inte så ofta förälskad. Ja, vissa är förälskad lite oftare än andra, så är det ju också. Men om man säger på det stora hela taget så är vi ju inte under vårt liv så där särskilt ofta förälskade, eller? Alltså gå med de här känslorna att det är pirrigt och nervöst och man blir lite kallsvettig och liksom... Åh. Så se om jag får rätt på mina papper här nu. Men för att det är ju så att vardagslivet, det pågår hela tiden. Och de här skitiga klädhögarna hemma, dammsugarens vrål, den här diskhon full med disk. Och sen det här ständiga stressen med, har du tagit barna dit? Vem ska hämta honom 8? Har han med sig fotbollskläderna nu? Och det där, det har ju en viss förmåga att dränka de här förälskelsekänslorna. Eller hur? Det är inte direkt att de liksom samarbetar med varann. Så tyvärr så är det ju inte så ofta som vi får uppleva det här. Någon gång så där när jag får vara med min fru... Är hon här? Hon sitter på läktaren. Nej, hon sitter inte alls på läktaren. Någon gång på tu man hand med min fru så kan det liksom vakna till liv igen. Den där första kärleken. Man sitter där och får bara titta på varandra. Jag får bara lyssna på Eva och jag får liksom bara inse återigen. Wow, vilken kvinna hon är. Att jag fick henne. Alltså hon är vacker och vilken vishet, vilket djup. Ja, det är lika bra att hon inte är här. Nej, hade hon inte palla. Men då kommer det liksom fram igen och då inser man igen. Det är ju den här människan jag har bestämt mig för att leva hela mitt liv med. Vet ni, här om kvällen så lurade jag min kropp. Det låter konstigt. Jag lurade hjärnan. Det var så här. Det är nämligen så att kärlek och förälskelse, framförallt förälskelse, smittar. Jag vet inte om ni har märkt det någon gång. Har ni sett någon som är förälskad någon gång? Tittar man länge på en person som är förälskad så blir man liksom lite påverkad av det. Och jag tror att man känner att det smittar lite grann. Hollywood har också kommit på det. Redan för länge sedan. Så med andra ord så såg jag en film för några dagar sedan. Det är väldigt sällan som jag ser filmer. Jag ser ungefär så här många filmer kanske på ett år. Och när jag väl ser på film så ser jag ofta samma film igen. För att om man ser samma film då vet man ju att det innehåller de ingredienser man vill att en film ska innehålla. För att den ska vara en bra film, eller hur? Så därför ser jag på samma filmer. Och då såg jag en film som jag då anser var väldigt bra. Den innehåller lite kärlek. Alltså romantik, inte så mycket erotik, men subtil kärlek, så där beröring, blick, nickar liksom med ett liksom ett spännande språk, lite psykologi ska det vara. Inte så mycket action, det behöver det inte vara. Riktig feel good som de brukar säga. Man ska må bra efter det. Och jag såg en film, en amerikansk produktion, utspelad i Toscana i Italien, och bara den kombinationen liksom är för mig liksom en ganska så god garant för att det här kommer nog att bli en bra film. Vackra miljöer också. Hade nog inte vunnit någon Oscars nominering, anser säkert av de flesta av er som en B, C eller D-film, men innehöll det jag eftersträvar. En ung man och en ung kvinna blir förälskade i varandra, men väldigt motvilligt. Och det är det som är själva poängen, att det är så motvilligt de blir förälskade i varandra. De vill ju inte bli förälskade i varandra. De kämpar emot dessa känslor under nästan hela filmen. De bråkar med varandra. De misstänkliggör varandra. De förolämpar varandra. De försöker fly från varandra. De argumenterar logiskt varför de inte passar ihop. De argumenterar ologiskt varför de inte passar ihop. Men en tittare inser ganska snart vart det här håller på att bära. Och det slutar naturligtvis som de flesta amerikanska produktioner där man alltid vet allting i förväg, i varandras famna, i en lång kyss. Och jag lägger mig den kvällen lätt och fri och lite förälskad. Jag är förälskad i livet, jag är förälskad i min fru igen, jag är förälskad i tillvaron. Det är härligt. Och vet ni det bästa? Nästa morgon, för det är ju lite som en drog det här nästan. Så nästa morgon så har jag ingen baksmälla. Det är så skönt. Jag bara går upp och inser, ja, det var en härlig kväll igår. Och nu är jag fortfarande gift med min fru. Och hon är härlig vare sig jag är förälskad just nu eller inte. Hörrni, hur tror ni att man känner för varandra i himlen? Jag kan informera alla som inte har läst så mycket i Bibeln att det står i Bibeln att ni kommer inte att vara gift med varandra. Ingen kommer att vara gift i himlen. Så det kan vi liksom lägga ner. Men hur kommer vi att känna för varandra? Alltså människor, när vi möts, när vi möter änglar kanske, ska ju finnas änglar, när vi möter Gud, vad är liksom de dominerande känslorna? Ibland funderar jag på, är det förälskelse vi kommer att känna till varandra? Usch vad jobbigt, tänker vissa där. Usch, det är ju hur svettigt som helst att vara förälskad, man var det i evighet också. Ja, då vet jag inte om jag orkar vara där. Men svallande kärlek, det är de bilder jag har fått i alla fall när man har hört om människor som har varit där på besök. Mellan alla individer på något sätt. Peter Halldorf, han brukar tala om den intima gemenskapen mellan Fadern, Sonen och den heliga Ande. Det som vi kallar för treenigheten. Han brukar tala om det som den eviga dansen mellan personerna i gudomen. De är som involverade i en häftig dans som bara går runt så här. Och i den dansen blir du och jag inbjuden. Är du bra på att dansa? Nej, då blir det mycket dansskola i himlen. Ni vet, vi är ju på väg till ett bröllop. Har ni fattat det? Nej, det har ni inte. Nej, alla skakar på huvudet. Det står också i Bibeln, kan jag berätta, att det är ett bröllop som väntar. Den stora kärleksfesten. Tror ni att ni är brudgum eller brud? Eller bara några vänner som tittar på? Eller är ni vigselförrättare? Eller vad tänker ni? Brud! Det är ni, karar. Nu ska vi bli brud. Det är så att vi ska gifta oss som gemenskap med Kristus. Det är så mycket bilder om detta i Bibeln. Det är det vi är på väg till. Det handlar mycket om kärlek i himlen. När jag var, Torgny var lite inne på det, när jag blev frälst, jag var 17 år gammal, ingen särskild kristen bakgrund sedan tidigare, då fick jag uppleva en glimt av den här himmelska förälskelsen som kom ner som en bubbla eller någonting från himlen, boop, över mig. Det skedde i Spanien. Jag hade 2 dagar tidigare tagit emot Jesus i en överlåtelsebön för första gången i mitt liv. Visste inte alls vad det handlade om. Kanske återkommer till det någon gång. Ett märkligt och lite komiskt nästan vittnesbörd. Men det hade jag gjort, och nu 2 dagar senare, det är måndag morgon, så är jag i skolan. Gick alltså i första året på gymnasiet. Det är eftermiddagsrast. Jag står i gruset ute på skolgården. Och det är inte någon trevlig situation. För jag är omgiven av alla mina klasskamrater. Ryktet har spridits på skolan. Rickard har blivit frälst. Och det har gått som en löpeld genom hela gymnasiet. Och nu är de på mig. Hackande. Anklagande. Jaha, du har blivit frälst. Vad innebär det då? Du kommer till himlen och vi till helvetet. Är det så? Och du, korstågen. Korstågen, Rickard. Korstågen i Guds namn. Hur förklarar du dem? Ja, det var inte riktigt de frågorna man hade förberett sig på måndag morgonen när man gick till skolan. Jag insåg att alla vet mycket mer om Bibeln och kyrkohistoria än jag. Jag som har blivit kristen. Men det var ungefär som, kommer ni ihåg Lisa Nilsson? Det är länge sedan, 90-talet. Hon hade en slagdänga som gick på alla kaféer överallt. Himlen runt hörnet. Då var det som om någon hade sett mig, såg mig. Nu ska vi se, nu ska jag, den här strofen. Någon där uppe måste ha sett mig och tänkt att nu är det väl ändå hennes tur. I mitt fall hans tur. För precis där och då så hände det. Romarbrevet säger att den som i sitt hjärta tror att Jesus är Herre och med sin mun bekänner det, kommer att bli frälst. Och utan att jag visste vad jag gjorde, så gjorde jag nog rätt sak. Jag stod där och höll emot, fast jag inte visste vad jag höll emot knappt. För jag hade inte upplevt någonting av Gud. Men där och då händer det. Och plötsligt uppfylls jag av den här bubblan av förälskelse. Den första kärleken kallar de kristna den. Men det visste ju inte jag då. Den utgör kanske själva syret i himlen. Det är kanske det som bygger upp Guds väsen. Det genomströmmar allt. Och nu fick jag uppleva något litet av detta som det första som jag fick uppleva av himlen. Jag hör en röst, Jesu röst, jag har aldrig hört hans röst förut, men uppfattar direkt att det här är Jesus som talar. Han säger bara 3 ord till mig. Jag älskar dig. Dessa ord har jag hört av mina föräldrar säkert ganska många gånger, men den här gången gör de enorm skillnad. Jag känner som att jag direkt blir som uppfylld av ett känslosvall. En slags hetta från fotsulorna ända upp till gässan. Jag känner mig alldeles svimfärdig, jag känner mig tokförälskad, jag känner mig alldeles vimsig. Och mina klasskamrater som står där runt omkring, de bara tystnar. De ser helt chockade ut. Bara stirrar på mig och säger: mår du bra? Är du sjuk? Vad är det som händer? Du är alldeles röd i ansiktet. Men för mig behöver det inte sägas något mer. De här tre orden förändrar för vad jag tror är evigheten mitt liv. Dessa tre ord ger svar på de största frågorna i mitt liv. Vem är jag? Vem är Gud? Vad är meningen med mitt liv? Och vart är jag på väg? Och det räcker. Som Paulus sa för länge sedan i andra Korintierbrevet 5:17. Du är en ny skapelse i Kristus. Det gamla är nu förbi. Något nytt har kommit. 2000 år tidigare än jag fick uppleva det här så fick tusentals människor uppleva detta i pingst, på en pingstdag i Jerusalem. Den här förälskelsebubblan från himlen som välter omkull allt i deras liv. Guds kärlek föder där och då den kristna gemenskapen, den gudomliga gemenskapen, den heliga gemenskapen på jorden. Den gemenskap där den helige ande bor. Man ser inte kanske så mycket av den direkta beskrivningen av förälskelsen i apostlagärningarna. Men man ser konsekvenserna och man förstår kraften i upplevelsen och kärleken i upplevelsen när man läser om konsekvenserna av den här upplevelsen. Läkaren Lukas igen. I andra kapitlet i Apostlagärningarna och från kan läsa från vers, jag behöver nya glasögon förstår ni vänner, så att det går inte att läsa Bibeln längre, så jag måste ha mina papper nu istället. Jag ska gå till optiken, jag lovar. Det står i den 44 versen, de troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter vars och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje. De prisade Gud, var omtyckta av hela folket. Och Herren lät varje dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. De säljer alltså allt vad de i princip inte direkt behöver, som är direkt nödvändigt. Det är lösöre, det är fastigheter, det är mark. Att man ska komma till den situationen, då har det nog hänt någonting. Vad ska behövas för att du ska börja sälja lösöret, sälja loss fjällstugan och den andra eller tredje bilen? Och dela ut till dem i din församling som inte har ens en bil. Vad behövs? De här människorna, tusentals människor från olika platser. För på pingstdagen står det att de var samlade från alla länder där judar bodde, utspriddas en århundrade i massa olika länder och kultur. De hade samma tro, men de hade olika kultur, de hade olika traditioner, de åt olika mat, De talar olika språk. Nu får de alla uppleva samma sak här i Jerusalem. Och plötsligt upplever de bara sån kärlek till Jesus och till varandra att de är villiga att sälja loss sina ägodelar. Och det var inte bara det. Hemmen verkar fått svängdörrar. Det står att de samlades hemma hos varandra varje dag. Inte en dag i veckan på söndag, utan de samlades varje dag i templet och i hemmen. Man förstår att det här måste ha uppfyllt dem. Och nu får du nog gå till din största kärlek i livet för att du ska förstå passionens kraft. När man bara går och tänker på det, när ska jag möta den här personen igen nu? Oj, 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 det här blir... Och inte kan jag utföra mitt jobb och jag går bara och tänker på det hela tiden. Och när ska vi ses igen? Och hoppas det blir idag igen och imorgon och i övermorgon. De träffades varje dag. Varje dag. Det kan inte ha innehållit så mycket mer. De jobbade ju också. Så fort de inte jobbade så var de där och ville ses igen. Svängdörrar. Det verkar som alla var välkomna. Ingen var främling för varandra. Kristus var den de liksom såg i varandra. Och det var det enda som räknades. Och så kommer den här allra vackraste beskrivningen av gemenskapen som vi hittar ett par kapitel senare. 4:32. Alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ. Ingen betraktade något av det han ägde som sitt. Det här var församlingen, den första församlingen som beskrivs. Gemenskapen och kärleken mellan människor i den första församlingen. Jag tycker att det låter som en slags förälskelse, som ett rus de lever i. Alla som har varit förälskade, vi också, vet antagligen att förälskelsekänslor brukar gå över. Är ni med mig i det? Ja. Alltså hur förälskad man än har varit. Hur fantastisk den här människan som ens ögon och ens hjärta åtrår har varit. Hur liksom underbar, perfekt, felfri, nästan gudomlig man har sett honom eller henne. Så efter ett tag så är liksom tendensen att de här fjällen... De rosa fjällen som gör att man inte ser någonting annat än det positiva. De har en tendens att falla av. Och plötsligt så ter sig den här människan som man ju har varit så förälskad i. Som en ändå så ganska vanlig människa. Med vissa fel och brister. Eller hur? Ja, jag ser. Det är krasst, men det är så. Liksom. Det är så. Man vill ju inte se det. Man vill ju inte. Och när det här händer så kan ju det här bli en liten kris. Då. När man inser att det här kommer inte att vara så här underbart för alltid. Och frågan är, ska det vara så här nu istället? Alltid. När fjällen har ramlat av. Om man plötsligt ser att ja, men den här personen har ju massa skavanker. Det är ju massa fel och brister. Hur ska man stå ut med det här nu då? Det händer i det personliga förhållandet. Det händer också i församlingen kan jag berätta. För kontrasten mellan den beskrivning som jag nu har läst om från apostlagärningarna och den beskrivning som Paulus i sina brev ger om de församlingar han har grundat. Alltså den är ju bara så stor. Så här långt ifrån varann ligger de. Det Paulus talar om i sina brev, det är ju ständiga konflikter, det är bråk, slagsmål, det är, de är inte överens. De tycker inte om varandra. Ska det vara nattvard, ja, då tar man med sig egen mat. Man bjuder absolut inte någon stackare som inte har något, utan man sitter och glupsar i sig sin fläskfilé där. Det var ju måltiden när man hade liksom nattvard. Och är det någon som inte har, så då är det bara lång näsa liksom. Det är ungefär så som Paulus beskriver stämningen vid nattvardsbordet. Kanske därför vi gick över till att inte ta med mat, utan ha oblaterna istället. Det blir lättare så. Nej, men det var maktkamp, det var intriger, det var snålhet. Väldigt mycket kärlekslöshet. Var tog förälskelsen vägen, undrar man. När försvann den? Om man ser till samhället runt omkring så blir man ju inte så förvånad. För budskapet som trummas ut. Jag tänker på det, innan vi flyttade hit så bodde vi i en liten trästad. Det är känt av en av de tre trästäderna i Sverige, Nora i Västmanland. Där på Stora torget så fanns det en affär som hette Me, Myself and I. Ungefär jag, mig och mig själv. Den försvann efter ett tag, jag vet inte varför faktiskt. Men hur som helst så har inte budskapet direkt försvunnit från vårt samhälle. För det är ju det som trummas in hela tiden när man får reklamen. Tänk på dig själv, unna dig det här själv. Bry dig om dig själv mer. Du måste prioritera dig själv nu. Låt ingen annan bestämma över dig. Låt ingen annan trampa på dig. Låt ingen annan och så bap. Man inser ju att det är ganska otroligt om man låter det här budskapet styra helt mitt tänkande, att någon enda relation ska funka. I alla fall något djupare relation. Om två parter ska umgås och leva tillsammans och de ska bara tänka på sig själv. Det blir svårt att få det att gå ihop. Men det är ungefär så som budskapet låter ute i samhället. Tänk på dig själv. Men kanske lättast som, jag vet inte om ni läste på, det var en sån här nyhetsgrej som har rullats ut över världen. En italienska som heter Laura Messi. Hon gjorde det enkelt för sig. Hon har gift sig med sig själv. Ja, men vadå? Det är väl enklast så, gifta sig med sig själv. Hon hade sagt till sin familj att om jag blir 40 år och fortfarande ogift, då ska jag minsann gifta mig med mig själv. Och det ska bli ett riktigt dunderbröllop. Så det gjorde hon. Och hon bjöd in alla släkt, hela släkt, alla vänner, allting fullsatt. Och så gifte hon sig med sig själv. Det är lättast så. Det är ingen skilsmässa. Vilket det ju många gånger annars blir. När det här rosa skimret har försvunnit och man inte riktigt lyckas upprätthålla kärleken. Och så blir det så där som ni vet, vi brukar säga, vi gled isär, vi växte ifrån varandra. Ja, så. Det är inte lätt med relationer. Så, hur ska vi då tänka? Först med församlingen. Varför blev det så här? Den här förälskelsen i början, de hade allting tillsammans. Sen vill de knappast veta om varandra när man läser i Paulus brev. Det verkar bara vara konflikter. De är inte ense. De startar olika partibildningar och så småningom så bildas EFS-kyrkan. Så, vad ska man göra? Finns det något hopp för församlingen? Hopp om förälskelse, om kärlek. Kan den bestå här på jorden? Vad tänker ni? Tre stycken är hoppfulla. Härligt. Jag tror att det handlar om att vi måste vårda vårt hjärta. Det handlar om att vårda. Vårda det man får. Vårda. Det handlar om i äktenskapet och det handlar om också i församlingen. Jag ska läsa en text nu från Jesaja. Jag läser den från 1971 års översättning. Jag är ju uppvuxen med den, så jag gillar ofta den väldigt bra. Även om den har lite äldre språk. Det var bra. Ja, jag är född 1971 också. 1917, ja precis. 1917. Översättningen är från 71 och jag är född 1917. Nej, men omvänt. Ja, precis. Så är det. Min fru säger, du har alldeles för gammal predikospråk, Rickard. Du säger ty hela tiden. Det finns ingen människa som säger ty. Det är möjligtvis i Småland att säga ty är bort. Ja, jag är lite gammaldags. Ni får ursäkta. Men jag ska läsa ändå ur 1917 års översättning. Jesaja 57 och 15. Där säger Gud, Jesaja säger, ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid, han som heter den helige. Jag bor i helighet uppe i höjden, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. För jag vill ge liv åt de ödmjukas ande och liv åt de förkrossades hjärtan. Jag bor i helighet uppe i höjden, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. För det är ju så att Guds kärlek bor genom den helige ande här på jorden fortfarande. Hur svårt det än kan vara att tro det. Samma ande som kom över det här gänget på pingstdagen och som gjorde att 3, 4, 5 tusen människor bara fylldes av en kärlek de aldrig hade känt i sitt liv tidigare, som gjorde att de var villiga att ge upp allt annat som hade varit så viktigt och kärt för dem. Samma ande, samma kärlek finns här i Efeskyrkan idag. Samma ande. Gud är oföränderlig, läser vi i Bibeln. Han har samma passion för oss, samma förälskelse känner han inför oss som han gjorde då. Hur svårt det än kan vara. Men det som händer med oss är att vi lätt drar oss bort från honom. Stressen i vårt liv gör att vi tar steg sakta, omärkligt många gånger, nästan mer som att vi glider. Vi vet aldrig när det hände, men vi fördes bort från den väg som var hans, från hans ansikte. Det kan vara rädslor i vårt liv, ibland kan det vara smärta och sjukdom som får oss på fall. Det kan vara olika intressen som upptar oss, nya saker som kommer in som tar vår tid, vårt hjärta. Det kan ibland också vara så att Gud skänker, ger oss prövningar som för en tid för oss bort från den direkta gemenskapen som vi upplever det från Gud. Och som gör att det känns tomt, stelt, kallt. Var är du? Var är du? Men Gud är densamme. Och om du är så att du känner att det här är mig. Jag känner inte den här kärleken från Gud. Jag känner absolut inte någon upplevelse av förälskelse. Vare sig i min församling eller i andra troende eller i Gud eller så. Så tror jag, har jag åtminstone två tankar, två råd som jag skulle vilja ge dig idag. Ett, bevara ditt hjärta mjukt. Bevara ditt hjärta ödmjukt, som texten säger. Det fanns ett förspel till att de här 3-4, kanske 5 000 människorna på några veckor som kom till tro i Jerusalem, att de upplevde den här kärleken. Och det förspelet står det också om. Det handlar om att de blev medvetandegjorda om att deras liv inte stod rätt till. När Petrus predikade för dem så står det att de kände ett styng i sitt hjärta. Återigen en gammal version, men ett styng, alltså som att någon borrade in någonting i deras hjärta. Och de kände att det står inte rätt till i mitt liv med Gud och kanske inte med andra relationer. Och det fick dem att känna det som i gammalt tal kallas för syndanöd. Ett akut behov av förändring av ett inre tillstånd i min själ. Och de ropade, står det, till Petrus och kompani, alltså de andra apostlarna. Vad ska vi göra? Vi har lyssnat, vi känner oss träffade, men vad ska vi göra? Och Petrus guidar dem in i en omvändelseprocess där de får lämna över sina bördor, sin synd till Gud. Och då mjukas deras hjärtan upp, eller till och med förkrossas deras hjärtan. Den går i bitar, och i springorna, i bitarna, emellan där så börjar Guds kärlek att flöda in i deras hjärtan. Där tränger den här kärleken in. Och så får de uppleva den här nya skapelsen, det nya livet, Guds kärlek som fyller dem. Det andra rådet är det som jag berättade om med den här filmen i början. Kärlek smittar, också gudomlig kärlek smittar. Så därför är mitt råd, om du känner att ditt hjärta är kallt, titta dig omkring, se dig omkring i din församling där du finns. Vem verkar lysa av Guds kärlek? Vem verkar vara fylld av kärlek i ditt umgänge, där runt omkring dig? Jag säger det, haka på de människor som brinner. De kanske kommer att smitta dig nämligen. Och det här är också en av poängerna med det som ni har anställt mig till att göra. Den lilla gruppen. Den lilla gruppen. Där man möts, kanske hemma, några stycken. Där kan vi smitta varandra. Där kan vi skapa en egen kultur av längtan efter Gud. Av kärlek till varandra. Där kan vi lyssna på riktigt till varandra. Jag hör att ni lyssnar på mig just nu. Där kan vi lyssna alla på varandra. Där kan vi bli besmittade av varandra. Där kan stora saker hända. Så, nu ska vi be. Aposteln Johannes skriver i första Johannesbrevet att Gud är kärlek. Till sitt väsen är han kärlek. Vi är uppbyggda av atomer. Gud är uppbyggd av kärlek. Det är det som är hans grundväsen. Hans grundelement. Och jag tackar dig Herre för att du är kärlek. Vi har svårt att ta in det och förstå det. Men du är det, och all kärlek vi har upplevt här på jorden har sitt ursprung i dig. Kommer ursprungligen från dig. Det skulle inte finnas någon kärlek på denna jord om den inte hade kommit från dig. Du är källan till all kärlek. Och du älskar oss, och du älskar oss passionerat. Och precis som du förklarade för mig där i gruset när jag blev ansatt av mina kompisars frågor och anklagande frågor. Du gav mig en upplevelse, en glimt av himlen. När du fyllde mig med din kärlek. Jag hade ingen kärlek till dig. Men du hade kärlek till mig. Och den räcker både till att älska mig och för att jag ska kunna älska dig. Det är därför vi idag sträcker oss till dig, Herre. I vår kärlekslöshet. I vår brist på kärlek. Det är dig vi vänder oss till. Du som är källan. För all kärlek. Kom och fyll oss, Herre. Vi har bekänt vår synd, Herre. Du ser varje hjärta, Herre. Du känner varje människa så väl. Mycket bättre än vi känner oss själva. Du vet allt som bor i oss. Men du har en längtan att få byta ut vårt skräp. Mot din kärlek, mot din helighet, mot allt det vackra, rena och oförstörbara som finns hos dig, som är du, Gud. Du har låtit din son dö för att på allt sätt försöka visa oss att du är villig att ge oss allt vad du har för att vi ska få vara med dig. Och det är det vi ber om nu, Gud. Låt oss alltid få förbli hos dig. Gör vad som helst med oss. Men låt oss alltid få förbli hos dig. Du har lovat att vara med oss alla dagar in till tidens slut. Alla dagar tills vi står inför dig ansikte mot ansikte. Men vi behöver dig dag efter dag. Dag efter dag. Så Gud, kom idag. Kom och fyll oss. Våra tomma kärl, våra tomma hjärtan. Kom, kom just nu helig ande och fyll oss. Fyll oss med din kärlek igen. Gör oss till ett hjärta och till en själ. Förblir i början.